Den kommer ifrån Filipperbrevet. Oj, jag är så van att det brukar vara där. Det står det så här i Filipperbrevet 3:7-14. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus. Och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus.
Amen. Jag bara tänkte på vad fint det var den bönestunden vi precis hade. Att få komma och lyfta både makroperspektiv av det som är brutet i världen, men också det personliga som vi brottas med. Jag vet inte det, men ibland kan man komma till kyrkan och man tänker man ska skärpa sig när man går in genom dörren och på något sätt bara vara glad. Så att det är totalt tvärtom vad Gud har tänkt. Inte att vi ska ta på oss något ledset när vi träffas. Men att vi kommer som vi är och med det vi bär. Inför en Gud som vill ta emot det vi har. Jag tänkte också i låsången vi sjöng som jag tycker var så ljuvlig. Han är den högsta över hela jorden. Och så började jag se framför mig en tron. Och på något sätt först så blev Gud avlägsen. Han är upphöjd någonstans långt borta. Men så var det som att jag blev påmind om, nej. Jag bygger min tron mitt ibland er. Jag kommer för att upprätta min tron. Jag, Jesus Kristus, kom hit ner. Så han är mitt ibland. Så när vi kommer med det vi har och det vi bär, så är han här för att möta oss just med vår brutenhet, med vår smärta, men också med vår glädje såklart. Men för mig blir det en sån god ingång i den här gudstjänsten. Att han är här och vi får komma som vi är. Amen. Herre, jag ber nu att du ska klä mig i ödmjukhet. Att jag inte står här full av mig själv och mina tankar och idéer. Utan att jag skulle få stå här uppfylld av dig, Jesus. Och dina tankar och dina idéer. Och det tilltal som du har till oss var och en. Vare sig vi har gått i kyrkan länge eller det är första gången, så vill du tala till oss var och en och låta ditt ord få beröra, och du vill komma med liv. Håll mig i ditt grepp med din helige ande. I Jesu namn. Amen. Vi har varit i det här brevet nu ett antal söndagar. Ett brev med 4 kapitel, Filipperbrevet. Och det har gått 10 år sedan Paulus som skriver det här brevet. Det har gått 10 år sedan han fick vara med och plantera den här församlingen i Filippi. Och nu skriver han tillbaka ett brev till den här kyrkan som han planterade 10 år sedan tillbaka. Och man märker i brevet att han skriver till vänner. Han skriver till människor som han älskar. Och han skriver med en kärlek till evangeliet. Evangeliet är vad den här boken handlar om, de goda nyheterna. Så han skriver med en kärlek till vänner han älskar och han skriver med en kärlek till evangelium. En kärlek till de goda nyheterna som har förvandlat hans liv. Och det är lite det vi möter i dagens text. Han har fått sitt liv förvandlat. Men han skriver också, det är inte bara hans liv som han har förvandlat utan de han skriver till är också människor som har fått sitt liv förvandlat av Jesus. Och ni som var här för ett antal veckor sedan tillbaka när jag inledde den här serien, ni vet hur resan i Filippi började. Jo, det började med en framgångsrik affärskvinna som var i modebranschen. En slavkvinna under helt andra omständigheter. En slavflicka med en spådomsande. Och sen också med en förfärad fängelsechef som ville ta sitt liv, står det i texten. När Gud låter liksom fängelset skaka och dörrarna öppnas. Ja, det är de här människorna som utgör grunden till församlingen i Filippi. Men alla tre känner helt olika förutsättningar och liv. Men alla tre har fått sina liv förvandlade i mötet med Jesus. De hade fått höra, men de hade också fått erfara att evangelium, det är goda nyheter. Det är inte bara liksom som reklam på tv och sen köper man glassen som smakar en skit. Utan de hade både fått höra men också fått uppleva och smaka. Det här är gott. Jag vet flera i vår församling som har fått så här radikala upplevelser och en radikal förvandling i mötet med Jesus. Men också andra mer stillsamma processer. Oavsett dramatisk upplevelse eller ej, så tror jag ändå att de av oss här som kallas för kristna kan vittna om en erfarenhet av Jesus. Det kan se väldigt olika ut, men det finns en erfarenhet. Jag vill säga till dig att du vet, det handlar inte så mycket om hur upplevelsen är. Det är fantastiskt med någon som har fått en dramatisk upplevelse. Men jag skulle säga att det som bär över tid och inte bara bli som en sån här raketfyrverkeri och sen så blir det ingenting mer. Du vet, det som bär över tid är den där långsiktiga erfarenheten. Den som faktiskt tar tid att bygga upp, de små grejerna som sker över tid. En erfarenhet av att tron håller. En erfarenhet om en Jesus, han verkar ju vara på varje, han verkar ju vara verklig. Han håller. En erfarenhet av att Gud är god. Underbart med starka upplevelser. Ni vet Paulus. Han fick hela sitt liv, alltså han som skrev det här brevet. Han fick hela sitt liv omkullkastat. Han till och med trillade av hästen som han red på. Och fick möta Jesus. En dramatisk omvändelse. Men inte alla har en sån upplevelse. Ibland känner man att man hade velat ha en sån. Ja, ja. Men vet du vad? Oavsett våra upplevelser så vill Gud leda oss alla in i en djupare erfarenhet. En djup erfarenhet av att han är god. Att korset och korsets verklighet håller att bygga sitt liv på och att det är värt att leva för. Jag vill säga att det är, jaga inte upplevelser. Jag har mött för många kristna och jag har varit en sån själv. Man jagar upplevelser. Kristen tro bygger inte på fyrverkeriraketer och smällar hit och dit. Även om vi kan få uppleva sådana här grejer ibland. Men det är inte det bygger på. Utan det bygger på en djup erfarenhet. Låt din tro formas och byggas upp av liksom sammantagna saker du har varit med om och pågående liksom saker som sker i ditt liv och saker som kommer att ske. Bygg ditt liv på den långsiktiga erfarenheten. Då kommer din tro bli stark och hålla. Nu skriver Paulus till församlingen i Filippi. Och han påminner om att inte glömma evangeliet. Egentligen är hela det här brevet en lång påminnelse om att inte glömma evangelium. Att inte förlora evangelium som centrum. Därför att vet du vad? Att utan evangeliet så blir kristen tro bara religion. Plocka bort evangelium ur den här boken och det blir en ganska sorglig historia. Det är som ett ouppnåeligt, glädjelöst projekt att försöka jobba sin väg fram till Gud. Det är vad som blir kvar om vi plockar bort evangelium. Och du vet, Paulus, han har testat det. Så när han nu skriver till Filipperna, han har testat den vägen. Han har testat att vara liksom blidka Gud utan evangelium. Han har testat att jobba sin väg fram till Gud. Och nu har han hört, så det är liksom kontexten här i Filippi. Han har hört att nu liksom, du springer runt lite sån här liksom... människor som försöker liksom påverka dem i församlingen, att liksom försöka värva tillbaka människor till ett liv med lite mindre evangelium och lite mer lag, lite mer religion och lite mer skräp, som Paulus kallade det där för. Har man provat en annan väg, en annan religion, sökt räddning i pilgrimsresor eller i kristaller eller i tarotkort, eller liksom sökt inom sig själv eller hos andra gudar, men bara mött meningslöshet och tomhet och bundenhet, men sen funnit friheten, kraften, glädjen, ljuset, räddningen, jag kan fortsätta, livet, friden i Jesus. Du vet, det är där vi möter Paulus i dagens text. Han har provat andra vägar. Han har kört in i kaklet stenhårt. Men han har kommit till en erfarenhet av att evangelium är det enda som håller och leder till ett bestående liv. Utifrån djup kärlek till evangeliet och till Filipperna så är hans budskap: kom ihåg evangeliet. Nu när det finns andra som springer runt och säger strunt i det där, liksom nåd hit och dit, styr upp era liv här istället och låt er omskäras och liksom, så här, vad nu är de håller på med. Nej, håll fast mina vänner, mina älskade, håll fast. Ni vet, som en bulldog håller fast vid ett ben, vägra släppa, håll fast vid evangelium. Jag säger det utifrån en kärlek till Kristus, men också till er. Håll fast, lev av evangeliet och lev för evangeliet. Det var en liten introduktion. Om vi nu liksom ska bara lite tydligare hoppa in i just dagens text, så är första punkten jag vill lyfta fram från texten, det är att Paulus i sitt möte med Jesus, som han beskriver i dagens text, så fick han vad man kan kalla för en ny värdeskala i livet. Lyssna igen, vers 7. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mera värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Och för hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus. Nya erfarenheter som du och jag gör genom livet, det gör att vi värderar annorlunda. Vi värderar inte samma sak som vuxna som när vi var barn. Jag vet inte. Det var liksom på något sätt, jag tror så här, när man är barn så det är det i stunden. Det som smakar gott i stunden. Jag tror att man hade kunnat trada en Rolex-klocka mot en påse med godis på en lördagkväll. Det är liksom, en klocka är ju skittråkigt. Men en påse med godis är ju fantastiskt. Ta klockan, jag får godispåsen. Är ni med mig? Våra erfarenheter gör att vi värderar annorlunda. Och Paulus, som har skrivit brevet, han var en hängiven och passionerad man. Han var en sån där person, ni vet, som ni har säkert mött dem, som lagom är liksom inte deras grej. Det var stenhårt, liksom full on. Och när vi läser texten här i sammanhanget, så läser vi att som jude var han inte bara jude. Han inte bara liksom passerade alla test i liksom judiskt släktskap eller i utbildningsnivå eller i liksom att iver att följa liksom den judiska läran och att, liksom att jaga lagens rättfärdighet. Ni vet, han var sån, han skårade rätt på allt. Det var liksom bara... Pff. Han säger till mig att jag var oklanderlig i att hålla lagen. Smaka på den. Oklanderlig i att hålla alla buden. Han var killen med VIP-kort på varenda judiskt inneställe. Han var en legend i sitt sammanhang. Där har ni Paulus. Men nu har han fått nya erfarenheter. Och då säger han, allt det där, jag skårade rätt på allt. Alla mina VIP-kort, skräp, betyder ingenting längre för mig. Jag tror det är viktigt, för man kan läsa sån här text och så kan man tolka den lite fel. När Paulus kallar allt det som har varit för skräp, lyssna nu, då talar han inte om sig själv som människa, utan om sina försök att vinna rättfärdighet. Jag tror det är viktigt att vi inser, som människor är vi skapade till Guds avbild. Det finns inte en människa på den här planeten som är skräp. Inte en människa på den här planeten som är skräp ur Guds ögon. Utan varje människa är skapad till avbild. Jag kände att jag vill verkligen poängtera detta när vi talar om den här texten. Därför att du och jag, vi är skapade av Gud att vara människor. Och det är någonting vackert. Och jag tror inte heller när han pratar om när han liksom kallar allt det som ligger bakom för skräp, så tror jag inte heller att han förkastar alla sina erfarenheter och all sin kunskap han varit med om. Men han hade kommit till insikt att inget, vare sig hans fina släkttavla, hans perfekta utbildning, hans religiösa iver, det betyder ingenting när det handlar om att bli rättfärdig inför Gud. Hans egna försök att leva upp till någon form av fullkomlighet inför Gud. Skräp. Inget att ha. Det var inte ens värt godispåsen i jämförelse med Rolex-klockan. Är ni med mig? För han hade funnit det som var långt mera värt. Vadå? Jo, han säger kunskapen om Kristus Jesus. Wow. Jag tror så här, att man kan bara, de här kristna, de är ointressant. Jag tror att man, när man läser en sån här story, så måste man ändå vakna till. Vad är det som får en människa som har allt i sin kontext, som är framgångsrik, som är omtyckt, som bara väljer att lämna det helt bakom sig och säga, jag har funnit någonting annat som är långt mera värt. Allt bleknar i jämförelse med Jesus. Hans tidigare erfarenheter. Självklart så var det bra grejer i evangeliets tjänst. Men det innebar ju att han liksom kan ha möjlighet att nå andra som liksom kommer från samma bakgrund. Och hans kunskap han hade i liksom skrifterna är ju jättebra för att förstå liksom Bibeln på ett bättre sätt, förstå skrifterna. Men för att bli rättfärdig inför Gud. Skräp. Skräp. Vi måste förstå den skillnaden. För ditt liv innan Jesus är inte värdelöst. Du har varit värdefull hela tiden. Kommer alltid vara värdefull i Guds ögon. Dina erfarenheter är värdefulla. Men lyssna du, din kamp att på eget, liksom, på eget initiativ eller på eget sätt finna mening och verklig inre frid. Din kamp att nå fram till Gud. Lyssna nu, den kampen behövs inte. Det är den kampen han kallar för skräp. Att jobba sin väg upp till Gud, att klättra upp för stegen. Den kampen är utan värde. För lyssna nu, den kampen utkämpade Gud på korset för din och min skull. Istället för att du ska bygga en steg upp till Gud. Skräp. Så bygger han en steg ner till dig. Jesus kom ner till dig och mig för att visa vem Gud är. Och för att skapa en väg för dig att få möta honom. I Kristus så fick allt ett nytt ljus för Paulus. Jag ser saker på ett annat sätt. Mitt rättfärdighetsprojekt kastar bort. Men jag tror inte heller, om man nu liksom bara vevar jag lite i samma poäng här. Men jag fortsätter att veva lite till om det är okej. Jag tror inte heller att Paulus menar att allt annat i världen saknar värde. För så kan vi också bli. Nu är det bara Jesus. Den enda bok jag läser är Bibeln. Den enda platsen jag går till är kyrkan. Jag tror att när han säger att allt annat saknar värde så är det i jämförelse. Jag tror faktiskt med det så tror jag faktiskt vad han... Jag tror när vi ser Paulus i sin helhet så tror jag faktiskt att vi kan säga att han i sitt möte med Jesus så tror jag att hela tillvaron fick nya färger. Eller skarpare färger. Vackrare färger. Det tror jag vi kan tänka, för vi ser i Filipperbrevet, bara det här brevet vi håller på med nu, han bara talar om glädje hela tiden. Glädje över att leva. Glädje över att finnas. Tacksamheten till Gud för allting. Och han säger också i nästa kapitel i 4:8, säger han, för övrigt mina vänner, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska, hörni, allt som är värt att älska, och så fortsätter han, allt som är värt att uppskatta. Jag tittar ju på dig, jag bara känner, wow. Titta på skapelsen, wow. Allt som är värt att uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Allt som är värt att älska. Jag tror att vi som kristna, alltså lägg bort den där attityden av att liksom det bara är Bibeln är det enda du läser och kyrkan är det enda du går till, om du fattar liksom analogin. Vi ska akta oss från att bli världsfrånvända på ett sätt som inte är livsbejakande. Därför att jag tror så här, att när vi blir Kristus tillvända så blir vi fria att leva. Fria att älska och uppskatta, som Paulus säger här då, allt som är gott. Den goda maten, tacka Gud. Den goda drycken, den vackra frun, eller vad nu så finns som är vackert i ditt liv. Bara wow, allt får starkare färger. Jag vill leva. Jag vill leva till hans ära. Men sen är det klart att efter hans möte, det var så radikalt för Paulus. Han fick möta Jesus på vägen mot Damaskus. Och det är klart att även i det måste han välja. Ja, men Jesus lyser starkare. Jesus lyser starkare än allting annat. Än alla andra färger. Än allt vad världen kan erbjuda. För Paulus var Jesus allt. Han säger till och med så här att, och det här är så utmanande, tror jag, för kristna i alla tider. En del kanske känner så här, och ibland kan jag känna så, men oftast så är det här väldigt utmanande. Han säger till och med så här att hans hjärta längtar så mycket efter att få vara nära Jesus. Att få möta honom ansikte mot ansikte och att få vara i det eviga. Så han säger till och med så här att det är så stark längtan att man skulle få välja att lämna allt, ja, då och liksom vara med Jesus. Ja, då vet jag inte vad jag skulle göra. Men samtidigt har han en sån kärlek till evangeliet och till människor, så han säger att jag skulle vara kvar. Men där ser vi, wow, hela hans värdeskala, hela hans liv förvandlades kraftigt i mötet med Jesus. Oj. Det är snart 10:50, jag har knappt börjat. Vi tar punkt 2. Som jag har skrivit, att finna sig själv i Kristus, vers 9 i kapitel 3. Och nu hoppar det, liksom, det är lite rumphuggen mening här, men vi kommer rätt in i så här i vers 9. Och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Och att bli funnen i honom. Vad säger han? Han säger att vad jag har funnit? Jo, jag har funnit kunskapen om Kristus. Det är mer värt än allt annat. Och fortsätter han sen, att bli funnen i honom. Är inte det ett härligt uttryck? Att bli funnen i Jesus. Jag gillar det uttrycket. Han säger att han har lämnat allt för att bli funnen i Jesus. Att bli en kristen, det är att finna sig själv i honom. Och lyssna nu. Det värsta för Paulus, det vore att vid domens dag bli funnen i sig själv. Att på domens dag, att det skulle vara hans rättfärdighet som räknas. Inte undra på att han gjorde allt han kunde. Han ivrade mer än alla andra innan han mötte Jesus. Därför ska jag stå där i min egen rättfärdighet och mitt eviga liv. Men han visste ju redan innan som jude att livet på jorden är bara en kort tid. Och mitt eviga väl står och faller med min egen rätt. Oh, nej! Och när han mött Jesus. Åh, jag får bli funnen i honom den dagen vid himmelens port. Rättfärdighet i Jesus är en hjärtefråga för Paulus. Och det återkommer gång på gång i hans brev. Han säger i Kolosserbrevet 3 till exempel att hallå! Kom ihåg, ni har ju klätt av er den gamla människan. Ni har ju klätt av er era egna gärningar och iklätt er den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir lik sin skapare. Ni är iklädda Jesus. Ni vet, rättfärdighet, att bli rätt och färdig inför Gud. Att få en relation med honom, det är inte ett verk under pågående. Lite som i tv-spel där man har en sån här stapel som ska fyllas upp och liksom, ju mer du fyller upp desto bättre är det. Liksom. Det är inte så det är. Utan ni har i tron på Jesus iklätt er Kristus. Ni har iklätt er Kristi vita klädnad och ni blir lika er skapelse. Det är den kunskapen som är viktigare än allt för Paulus, och att byta bort den vore en förlust. Och hur gör vi det? Jo, genom att säga vårt ja till Jesus. Jag tror på dig Jesus. Jag vill iklädda mig din rättfärdighet. Det är så vi tar emot frälsningen från Jesus. Det är inte liksom att skåra några poäng i det här spelet. Utan det är att säga sitt ja till Jesus. Det är så vi tar emot det. Men vet du vad? Du som redan är kristen. Det är också så vi fortsätter att leva våra liv iklädda Kristus. Du kan inte förtjäna din frälsning eller plocka poäng. Om du liksom gör snedsteg och syndar kan man känna att man behöver gottgöra sig inför Gud. Jag måste lyssna lite mer på lovsång här nu. Eller vara lite extra god ett tag. Eller kanske ändå värre, trycka ner sig själv i skosulan ett tag. Bara för att känna liksom att nu har jag verkligen betalat för mina snedsteg. Nej. Vägen är alltid omvändelse. Tillbaka till Kristus. Herre, förlåt min synd. Det är inte skam. Utan det är tacksamhet över att jag är iklädd Jesus och hans nåd. Om du liksom gör snedsteg som du är medveten om. Du vet, du trillar inte ur nåden. Du är iklädd Kristi vita klädnad, billigt talat. Du är funnen i honom, säger Paulus. Inte med en egen rättfärdighet som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Och då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Till sist. Jag springer lite fortare här. Säger han i vers 12. Inte så att jag redan har gripit det. Eller redan nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Syskon, jag menar inte att jag har gripit än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Har du läst mycket Bibel och det som Paulus skriver, så kan man ibland känna att vilken kaxig kille. Så här självsäker och verkligen så här. Duff. Men här möter vi en ödmjuk kille. Inte att han är osäker på sin frälsning. Han skriver själv i slutet av sitt liv, precis innan han får betala med sitt liv. Så säger han så här, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och nu väntar på mig rättfärdighetens segerkrans. Alltså vilken härlig känsla. Får veta att i tron, inte på grund av mina gärningar, hur gott jag har levt mitt liv, utan i tron på Jesus, så har jag blivit iklädd Kristus och jag har fått rättfärdighetens segerkrans runt mitt huvud. Inte för att jag är god, utan för att han är god. Och det här, jag knyter ihop predikan. Vi har talat om att Paulus i mötet med Jesus fick en ny värdeskala i livet. Och jag vet inte, men jag tror att det kanske väcker något hos dig. Vad är värdefullt i mitt liv? Har jag kanske blandat ihop godispåsen med Rolex-klockan? När det gäller om vad som verkligen betyder någonting i mitt liv. Kan det vara så att jag har byggt min identitet på något som i ljuset av Kristus faktiskt saknar värde? Är du först och främst hur du själv eller andra ser på dig? Eller är du först och främst en Guds dotter, en Guds son, älskad av Gud? Vi har också talat om att vara iklädd Kristus och hans rättfärdighet. Jag vet inte om du tror på Jesus ännu. Då finns en inbjudan till dig att få omvända dig från din synd. Från dina egna vägar, från dina egna försök. Kanske har du förlitat dig på slumpen. Du har liksom bara ignorerat evigheten eller de stora frågorna. Kanske förlitar du dig på dig själv, som Paulus gjorde först. Eller kanske på någon annan räddare. Men vet du, idag kan du få släppa den där kampen och säga ditt ja till Jesus. Och det är så enkelt. Men kristen, det är väl svårt? Ja. Nej, det är så enkelt som att säga i sitt hjärta och med sin mun: Jesus, förlåt mig min synd. Alla fel jag har gjort mot mig själv, mot andra och mot dig. Ge mig tro på dig, Jesus. Du är tro inget du kan ta dig, men han ger det till dig när du omvänder dig från din synd. Och så får du säga: jag vill lära känna dig, Jesus. Bli min räddare och bli min herre. Amen. Där sker ett under. Där Jesus Kristus ikläder dig sig själv och sin klädnad. Kanske är du kristen och du känner att du åker jojo i din frälsning upp och ner. Paulus fann kunskapen viktigare än allt annat. Att frälsningen är Jesu verk och inte mitt. Du vet, genom tron har du blivit funnen i honom. Och det bär och håller varje dag. Dina känslor kan åka jojo. Alltså våra försök att leva ett gott liv och liksom leva upp till liksom kärleksbuden och alltihopa här. Ja, men det är en utmaning. Men du vet vad, din frälsning åker inte jojo. Det är inte så att idag så är jag iklädd Kristus och imorgon inte. Nej, sluta åka jojo. Du behöver inte kämpa för att fylla upp stapeln med goda gärningar. Den har Jesus fyllt upp åt dig. Vet du vad? Så du istället kan lägga fokus på att fylla ditt liv med glädje och tacksamhet över frälsningen. Och att leva ut Guds godhet och kärlek. Det är en omvändelseprocess. Det är inte så att vi tar det här liksom bara, liksom, jag kan leva hur som helst nu. Nej, 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 nej. Iklädd Kristus så vill jag ju likna honom. Men vägen är inte skam. Vägen är tacksamhet över Jesu nåd. Det är goda nyheter, hoppas jag. Och det var dagens predikan. Amen.